veckan för publiken. Om de två attackerna hör ihop är än så länge oklart, säger Adde Granberg.
De första rapporterna säger att det inte ser likadant mönster ut. Men med det sagt så behöver det inte vara olika spelare, för det även då skulle det kunna vara samma spelare.
Händelserna ska nu utredas tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vi har samverkan nu redan på morgonen med MSB för att samköra uppgifter om det finns saker vi kan hjälpas åt med. Man får också även hjälp med expertis i det läget, men samtidigt så kommer vi också följa upp efteråt hur vi kan motverka, hjälpas åt och dela information.
Och reporter här var Ylva Tidevall. Så ska vi ta en titt på vädret för imorgon. Då börjar det på flera håll med en del sol. Men under dagen sen så tätnar molnen från sydväst och det följs efterhand av regn. I delar av mellersta Norrland så blir det fortsatt en hel del sol under dagen. Men längst i norr där kan det komma skurar som rör sig norrut. Temperatur i allmänhet omkring 10-15 grader. Det avslutar Ekots nyheter 4:15 som idag producerades av Emil Östman. Och jag som gett dig nyheterna, jag heter Carina Galanou Ipsonius.
Där är P1, Sveriges Radio.
Studio 1, vår andra timme där vi börjar i Los Angeles.
Där ju polis står mot demonstranter och republikaner mot demokrater.
Och sen om aktivisten Greta Thunberg som ju greps på väg till Gaza.
Var detta ett självupptaget jippo eller en träffsäker protest mot Israels våld? Det blir debatt om detta.
Ja, och sen blir det reportage från Eskilstuna där arbetslösheten är hög och är svår att få ner.
8 år. Sverige.
Och språkproblemen är en viktig del.
Och sist om njutningen och kanske romantiseringen också av alkoholen.
Ja, för det är ju nu på sommaren som svenskarnas alkoholbruk är som störst.
Lasse Johansson och Helena Groll, välkomna att lyssna.
Of standing off this situation has now rapidly deteriorated. The LAPD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA.
You just shot the fuck up.
You okay?
Ja, som ni hör, dramatiska scener i Los Angeles, tårgas, brinnande bilar och det vi precis hörde här, det är när en journalist träffas i benet av polisens gummikulor.
Och det har varit flera dygn av hårda sammandrabbningar mellan demonstranter och polis, och president Trump har nu skickat in nationalgardet. Roger Wilson, vår USA-korrespondent i tidig morgon i Los Angeles. Vi hörde dig i Ekot. Läget just nu, hur ser det ut?
Ja, just nu är det lugnt. Det är ju tidig morgon här som sagt. Men fortsatt hög polisnärvaro både runt de federala byggnaderna där det finns ett förvar för de som man omhändertagit av ICE, men också här runt stadshuset i Los Angeles så står det polisbilar, dock inte från LAPD utan från inlånade polisstyrkor från grannstäderna och grannkountyn som är här då för att hålla säkerheten. Och en hel del förödelse som syns efter gårdagen, bland annat graffiti på väggarna, fuck ICE står det överallt i stort sett. Men också bilder förstås som Los Angeles-borna vaknar upp till. Totalförstörda bilar som satts i brand, sådana självkörande bilar, Waymos, men också polisbilar, highway patrol-bilar som man kastade sten på från en motorvägsviadukt och förstörde en hel del av de där bilarna, bland annat. Men just nu är det lugnt och stan vaknar till liv här i någon form av demonstrationsbakfylla.
Och ICE som du nämnde, vi kanske ska berätta vilka det är eller vad är det för organisation?
Ja, det är migrationsmyndigheten och det är de som har varit aktiva här i Los Angeles-trakten de senaste dagarna och gjort räder och tillslag där man har omhändertagit papperslösa migranter. Och det är också det som har utlöst de här demonstrationerna och protesterna. Det är ju en del av Donald Trumps hårda migrationspolitik, men hittills har ICE inte varit så aktiva här i Los Angeles. Nu är man det. Och det blir ju lite speciellt här. Här finns hälften av befolkningen ungefär har rötterna i Latinamerika, och man räknar också med att kanske var tionde person här skulle kunna vara papperslös. Och de papperslösa arbetar ju överallt här i Los Angeles inom restaurangnäringen, byggindustrin till exempel. Så det här är ju en stor och viktig del faktiskt av befolkningen här som nu känner sig jagade och oroade över ICE framstöta här i Los Angeles.
Och tre dygn har de här protesterna då hållit på, och nu har då president Trump beordrat in nationalgardet. Vad är det tänkt att de ska göra där?
Ja, arbetsfördelningen här hittills har sett ut så att LAPD och polismyndigheten här som har skött demonstrationerna och protesterna i stor utsträckning. Men nationalgardet är här för att se till att ICE ska kunna utföra sitt arbete. Skydda de federala byggnaderna och skydda de federala tjänstemännen när man nu förverkligar Donald Trumps migrationspolitik, som ju handlar om att man ska deportera miljontals personer från USA som inte har uppehållstillstånd här.
Men just det här att nationalgardet har kommit, guvernören Gavin Newsom och även borgmästaren i Los Angeles har ju inte verkat så förtjusta över det här. Vad är det för reaktioner och vad handlar det där om?
De har ju inte velat ta hit nationalgardet. Det här är någonting som Donald Trump har bestämt över huvudet på dem. De menar att nationalgardets närvaro skulle kunna få demonstrationerna och protesterna att blåsa upp i ännu större omfattning. Man ser det här som en provokation. Och ytterst handlar det också förstås om Kaliforniens självstyre. Det är ytterst ovanligt att en president kallar in nationalgardet mot de lokala myndigheternas vilja. Senast det hände var på 60-talet då man kallade in nationalgardet i Alabama för att skydda människorättsorganisationer och deras demonstration. I Selma, den här marschen som gick där. Så det här är ytterst ovanligt och någonting som man reagerar starkt på här i Kalifornien bland politikerna.
Mm. Roger Wilson i Los Angeles. I Washington finns Gina Lindberg.
Jag berättar, Gina Lindberg, hur Vita huset resonerar om varför nationalgardet behövs och polisen inte klarar av det som sker.
Ja, Donald Trump motiverar det här med att han behöver trygga säkerheten på gatorna i Los Angeles och också trygga den federala migrationspolisen ICE som har genomfört de här räderna. Så att det vi ser utspelas nu i Los Angeles, det är ju i grunden protester mot migrationspolisen och protester mot Trumps politik. Men det som Trump gör nu genom att skicka in nationalgardet och, som Roger sa, köra över Kaliforniens guvernör, det är ju också att han visar upp ett politiskt budskap på ett väldigt synligt och dramatiskt sätt. Och på flera sätt är det här en perfekt strid för Donald Trump. Han motiverar det med att han behöver trygga säkerheten, men det är samtidigt ett tillfälle för honom att visa upp tuffare tag mot illegal invandring, tuffare tag mot våldsamma demonstranter och tuffare tag mot politiker i amerikanska storstäder, demokrater, som i hans ögon alltså inte klarar av sitt uppdrag.
Så det är mer politisk strategi än säkerhet egentligen, kan man säga så?
Ja, det är en kombination. Därför att han motiverar ju med säkerheten, men det är också ett tillfälle för honom att plocka politiska poäng på en situation som spelas upp i direktsändning och som är allt mer dramatisk.
Och finns det några risker med det här då? Det finns väl en del som menar det ändå, att det finns en risk att det ska trappas upp.
Ja, och det är ju det som demokraterna i Kalifornien varnar för, att det här kan leda till en upptrappad situation, ett spänt läge, en eskalering. Det här är som att hälla bensin på elden, sa Gavin Newsom. Och det finns ju en motsättning i botten här mellan Trump och demokraterna just i Kalifornien. Där Kalifornien är för det första en stor och mäktig delstat, men det är också en delstat som symboliserar så mycket av det som Donald Trump är emot. med den här liberala västkustpolitiken och en guvernör, Gavin Newsom, som verkar ha siktet inställt på presidentvalet 2028 och som mer och mer profilerar sig som en politisk nyckelperson på det nationella planet. Så på så sätt är det också en perfekt tid för Trump. Han har länge haft konflikter med lokala demokrater i Kalifornien och nu hävdar han att de kan inte skydda sin befolkning. Mm.
Men även om det då är en perfekt strid för Donald Trump, vilken rätt, om man tittar på juridiken, vilken rätt har han att göra så här?
Ja, det han gjort nu är att peka på en federal lag som ger presidenten rätt bred möjlighet att skydda federala tillgångar. Och migrationsmyndigheten ICE är en federal tillgång. Så att han säger att nationalgardet är där för att skydda federalt anställda och federala byggnader. Och det har han rätt stora juridiska möjligheter att göra, även om guvernören alltså ifrågasätter det och stämmer Trump-administrationen nu. Så det här kommer ju prövas i domstol troligen. Men det som Trump också gör, det är att öppna för att trappa upp det här och skicka in militären. Använda militären mot den egna befolkningen, det skulle ju vara ännu mer kontroversiellt. Och för att göra det så krävs det att han utlyser någon form av nödläge. Och det har vi ju sett Trump göra tidigare. Han vill överlag stärka presidentmakten. Han vill att presidenten ska ha större befogenheter än idag. Och där har han ju använt det här begreppet nationellt nödläge vid gränsen till exempel för att kunna, när han införde tullarna så sa han att det beror på att det är ett nationellt nödläge så att vi måste liksom sätta press på Mexiko och Kanada. Och då kunde han göra det utan att ha med sig kongressen. Och nu säger han kampen mot illegal invandring motiverar hårda tag. Så att det är inte omöjligt att han i det här läget så småningom hänvisar till någon form av nödläge, hävdar att det är en upprorssituation och i sådana lägen får presidenten extraordinära befogenheter.
Och demokraterna då i det här läget, Roger Wilson var ju inne på det, Gavin Newsom utmålas ju ofta som en potentiell presidentkandidat för demokraterna. Hur viktig är den här striden för honom tror du i det här läget?
Den är oerhört viktig för Gavin Newsom och för demokraterna som parti, och det är en ganska knepig politisk balansgång för dem. Därför att de kritiserar ju Trumps migrationspolitik. De menar att Trump militariserar migrationspolitiken just nu. Samtidigt är ju demokraterna också måna om att markera att de vill också komma till rätta med illegal invandring, men på ett annat sätt, med andra metoder än Trump. Och när det gäller demonstrationerna så är ju demokraternas budskap att vi har situationen under kontroll. Samtidigt ser ju folk bilder av brinnande bilar och folk som kastar sten. Och det blir ju förstås jättesvårt att bevisa om de här demonstranterna som nu agerar på det här sättet, om de har triggats av att Trump skickat dit nationalgardet eller om de skulle ha kastat sten och satt eld på bilar i alla fall. Så att det är liksom konkurrerande verklighetsbeskrivningar här från demokraterna å ena sidan och från Trump och republikanerna på andra sidan.
Ska vi ta en sista bild från Roger Wilson i Los Angeles? Hur ser det ut där nationalgardet står utanför den federala byggnaden? Är det militärt utrustade eller ser de ut som poliser? Eller hur ser det ut?
Nationalgardet är ju snäppet mer av militärt utrustad personal än poliserna. Men just nu har man just stängt av gatorna också runt de federala byggnaderna för att stoppa protesterna. Det var protester och sammanstötningar även där igår. Det var ju också protester och bråk till exempel i San Francisco igår mellan polis och demonstranter. Mm. Och man förväntar väl sig att protesterna kan fortsätta på fler ställen runt om i Kalifornien framöver, inte bara här i Los Angeles.
Roger Wilson med oss alltså från Los Angeles och Gina Lindberg i Washington.
My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel.
Ja, den vi hörde här, Greta Thunberg alltså, i ett förinspelat videoklipp som publicerades på plattformen X efter att israeliska styrkor bordade fartyget Madeleine i natt, som ju var på väg till Gaza med mat och förnödenheter.
Och hur ska man beskriva det här då? Var det ett självupptaget aktivistjippo eller en träffsäker protest mot Israels våld och utsvältning i Gaza? Det finns åsikter om det där. Och i studion nu Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, och Peter Wemblad, biträdande chef på Svenska Dagbladets ledarsida. Ni är välkomna bägge två.
Tackar. Tack.
Och Peter Wemblad, det är du som står för den här bedömningen, ett självupptaget aktivistjippo. Hur?
Ja, men det här är så otroligt futtigt. Alltså här sitter vi och pratar om Greta Thunberg nu. Alltså vi har en situation där massor av människor lever i förtvivlan i Gaza. Vi har fortfarande ett par dussin gisslan som har suttit med en 600 dagar i Gaza och fortfarande inte har fått komma hem. Och Greta Thunberg väljer ett genomförd jippo som inte åstadkommer någonting och bara sätter ljus på henne, och som dessutom med det här språkbruket som vi hörde, att hon har blivit kidnappad. Alltså om Greta Thunberg vill se hur en kidnappning ser ut på riktigt, då kanske hon kommer få se det nu när hon blir förevisad filmerna från 7 oktober som Israel sagt att de ska visa för de här aktivisterna. Det är liksom inte att man får bullar och bubbelvatten och körs till en israelisk hamn. Det är inte en kidnappning, eller att man får komma hem efter några timmar eller något dygn.
Hur ser du på detta, Anders Lindberg?
Nej, men jag tycker det är intressant. Jag förstår, det kan vara svårt för folk att hantera detta, för Israel eller för den svenska borgerligheten och så, att hantera den här händelsen. Men faktum är att Greta Thunberg är ju mästare på precis detta. Att få så att säga, strålkastare, internationellt strålkasta ljus på saker och ting. Och det är olika saker och ting. Nu är det Gaza, det är Israels blockad. Det är det fruktansvärda lidandet i Gaza. Peter nämnde gisslan här, men vi har ju också en situation där Gaza i praktiken är en stor gravplats för de människor som bodde här innan det här kriget. Det är en av de katastrofer. Om vi tänker på mängden barn som har dödats, hörde vi nyheter tidigare idag om att barnen i Gaza känner sån hopplöshet att de bara vill dö. Och hon sätter liksom strålkastarna på detta. Jag skulle säga att det här är närmast en PR-katastrof för Israel. Därför att vad som händer nu, det är ju att nu pratar vi ju alla om detta. Nu pratar vi om vad Israel gör i Gaza. Vi pratar om de här barnen. Vi pratar om vad som händer. Ship to Gazas idé är ju inte att leverera de här säckarna med mat, utan det är ju just att leverera strålkastarljuset. Och det har hon, skulle jag säga, lyckats oerhört väl med.
Nej, men vi pratar inte om vad Israel gör i Gaza eller situationen. Anders gjorde det. Men så här, i övrigt medierapporteringen idag handlar om Greta Thunberg. Mm. Det handlar inte om situationen i Gaza.
Fast jag tror så här, i förrgår så var det uppåt 50 000 människor i Stockholm som demonstrerade med solidaritet med Gaza. Vi ser en opinion i hela världen som vänder. Allt fler regeringar påtalar att det här inte funkar längre. Även regeringar som traditionellt står väldigt nära Israel påpekar att det här inte funkar längre. Sveriges regering sticker ju ut. Om vi tittar på det här som hon kallar en kidnappning, ska vi vara lite petiga, så grep de henne, eller de tog den här båten på internationellt vatten. Det är olagligt. Så får man inte göra. Jag tycker den svenska regeringen borde protestera mot detta. Men faktum är att den svenska regeringen har varit jättesvag hela tiden. Billström sa att det här var proportionerligt, Israels våld. Och nu angriper man UNRWA. Jag tror det finns en jättestolthet i Sverige över att Greta Thunberg faktiskt gör någonting.
Men om vi håller oss till just båten och Greta Thunberg här då, så har det ju varit också en del skriverier om vilka hon har med sig på den här båten. En av aktivisterna ska ha närvarat vid Hizbollah-ledaren Hassan Nasrallahs begravning till exempel. Påverkar inte det?
Jo, det påverkar.
Ja, på vilket sätt?
Nej, men det här är ett problem som Palestinarörelsen tycker jag har haft från början. Vi ser det också återkommer i demonstrationer, det återkommer i Vänsterpartiet, har varit en följetong under ganska lång tid, att man liksom inte klarar av att hålla rent. Och så är det, en politisk rörelse måste hålla rent, så är det. Ja, misslyckas man med.
Ja, men och Greta Thunberg, jag delar Anders uppfattning att hon är bra på PR, men hon är ju också en expert på dåligt politiskt omdöme. Alltså hon har ju en historia av att vara i sällskap med har dåligt sällskap, och det är ju därför att hon omfamnar en liksom politisk maktanalys, har en politisk världsbild som ärligt talat är rätt skruvad. Liksom.
Men Anders Lindberg, på vilket sätt kan en sån här aktion hjälpa människorna i Gaza, det som du talar om?
Jag tror att media strålkastarljus hjälper i en sån här situation. Och det är därför Israel till exempel har ju stängt ute journalister från Gaza. Det är därför internationella medier inte kan rapportera där. Tittar vi på det här samtalet som vi för, för jag tror att det är trots allt så att nu kommer det här upp på dagordningen, vi diskuterar detta, världen håller på och vänder. Jag hör liksom israeliska politiker kalla henne antisemit och de försöker liksom argumentera. Men jag upplever inte att det blir liksom fånigt när de gör det. Och nu ställs liksom den här unga tjejen som står på den här båten och vill hjälpa de här barnen mot Israel. Och då blir problemet att det blir en PR-katastrof för dem. Och det tror jag faktiskt också kan få en annan politik.
Ja, nej, men jag tror tvärtom att det här, liksom, det här ska, det finns goda krafter inom Palestina-rörelsen. Det här skadar dem.
På vilket sätt skulle det skada dem?
Ja, men därför att det här liksom språkbruket som Greta pratar om, att hon har blivit kidnappad. Alltså det är liksom en fullständig relativisering av verkligheten. Alltså det som gör att det blir, om man liksom inte kan skilja på att få bullar och bubbelvatten av den israeliska armén eller bli kidnappad. Alltså varför ska man då liksom ta det på allvar när det pratas om folkmord och folkfördrivningar? Alltså när det finns goda anledningar att tro att det begås krigsbrott.
Men,
det
här... men ligger inte någonting i ändå att via henne så för strålkastarljuset igen in mot
strålkastarljuset har varit på Gaza sedan den 7 oktober 2023 och även innan dess. Detta är bara en egotripp för Greta Thunberg. Alltså hon är fullständigt irrelevant i den här frågan.
Vi måste vara överens om att det är olagligt att ta båtar på internationellt vatten.
Ja, men de där Ship to Gaza, de visste det. Så här, sjöblockaden har hjälpt sedan 2007.
Det är ändå olagligt. Israel får inte göra detta. Så att vad man kallar det kan man ju diskutera, liksom, men det är ett brott mot havsrättskonventionen, solklart. Inget snack om det.
Som Israel inte omfattas av.
Det är fortfarande så att du får inte ta båtar på internationellt vatten, punkt. Tittar vi på den här liksom, effekten av detta, tror jag, över tid, då är det att nu håller det här på och vänder. Jag tror detta kommer att vara en byggsten i att den internationella opinionen vänder mot Israel. Och jag tror det kommer att vara en byggsten i att Israel faktiskt tvingas acceptera att man inte kan begå de här brotten mot mänskliga rättigheter, att man måste börja släppa in mat, att man faktiskt inte får hålla på att bomba sjukhus eller sjukvårdspersonal, att man inte får hålla på att döda journalister. Alltså allting det här som Israel gör, som vi vet att Israel gör. Israel har rätt att försvara sig, men det här de håller på med nu i Gaza, det är inte att försvara sig. Det är övergrepp, förmodligen. Det kan vara folkmord. Det är förmodligen brott mot mänskligheten. Och Israel måste upphöra med det. Och det, nu kommer ju det här upp på dagordningen.
Mm. Peter Wemblad, hur besvärligt är det här för Israel?
Jag tror inte att de tycker att det är särskilt besvärligt alls. Alltså, om man har sett liksom kommunikationen från israeliska myndigheter kring det här, så har det ju närmast varit så att de har drivit med de här.
Alltså, så de internationella uppmärksamheterna, ja, spelar ingen som helst.
Ja, men det är liksom så här, det är selfie-skeppet. Och det, alltså,
det är väl bara en del i en strategi? Eller?
Ja, men det har, alltså, de här aktivisterna genom... Så här, de hade åstadkommit mer genom att liksom swisha 500 kronor till Läkare utan gränser. Ja. Alltså, det här har ju bara bjudit in till att låta sig trollas av liksom den israeliska armén.
Vi behöver ju inte tro här, utan DN gick ju faktiskt igenom internationell media och konstaterade det, att internationell media nu diskuterar Gaza. Så det här har ju kommit upp på dagordningen även i Israel. Och jag tror faktiskt att när vi pratar om liksom uppmärksamhet i olika konflikter, så finns det lite av en dubbelstandard i våran mediebevakning. Vi diskuterar väldigt mycket Ukraina, det har vi gjort under väldigt lång tid. Vi diskuterar inte på samma sätt Gaza. Och det som händer nu är att vi faktiskt börjar diskutera Gaza på ett annat sätt. Där man sätter fokus på de berättelser som offren har. Där man sätter fokus på de människor som finns där. Och det hjälper hon till med. Och jag tror faktiskt att just detta kommer över tid leda till att det faktiskt kanske kommer en lösning. Sen är det inte snabbt.
Peter Wemblad, sista ordet.
Ja, nej, men alltså, som sagt, jag tror att... Det här skadar liksom palestinernas sak. Alltså det här skadar liksom trovärdigheten, hela rörelsen och de liksom goda krafter som vill få slut på det här kriget.
Vi får se. Vi lär återkomma till ämnet och vi får se vad som händer när Greta Thunberg och de andra når stranden där i Ashdod. Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Peter Wennblad, biträdande chef på Svenska Dagbladets ledarsida. Tack ska ni ha båda två.
Och nu om arbetslösheten som ju är hög i Sverige, i den gamla industristaden Eskilstuna. Där ligger den runt 10-11% och i gruppen utom europeiskt födda. Där är långtidsarbetslösheten stor.
Och kommunen där har börjat bygga ett lager och transportcentrum där stora lokaler byggs för att skapa arbeten. Men arbetslösheten är fortsatt stor. Och varför, undrade vår reporter Katarina Gunnarsson som åkte till Eskilstuna.
I Eskilstuna möts gods och transportörer. Containers fylls maximalt och vi nyttjar våra järnvägar och vägar på bästa tänkbara sätt.
I de musiklagda reklamfilmerna visas Eskilstuna stolt upp som en modern lager- och logistikstad. Mellan de enorma fyrkantiga grå lagerlokalerna för Coop och Amazon och apoteket åker grävskopor och lastbilar runt med stora paket och containrar. Här säger Mustafa till tolken att han söker jobb som buss, truck eller lastbilschaufför. Men han får hela tiden nej.
Jag hoppas jobbar chaufförbuss. Jag vill jobba. Jag vill runt alla Sverige, jag vill jobba. Och företaget svenska eller mer skallorna, de är inte svenska kvise.
Svenska företag, de anställer inte på grund av språket alltså.
Mustafa har bott 8 år i Eskilstuna, men aldrig haft ett arbete i Sverige. Hur kommer det sig när det finns så många lediga jobb i det nybyggda enorma stora lager- och logistikområdet? Inne på Arbetsförmedlingen möter jag projektledaren Victoria Löberg.
Vi har svängt från en industristad till en lager- och logistikstad. Eskilstuna kommun har ju här försökt att få hit andra företag för att arbetslösheten är så hög. Och då har man ju satsat på det här med lager och logistik, för det har funnits mark utanför Eskilstuna som används väl nu mot Stockholmshållet. Och där tycker jag att kommunen har gjort ett bra jobb med att svänga från industristad till lager- och logistikstad.
I Eskilstuna hade politikerna stora förhoppningar om att alla nya lager- och logistikföretag radikalt skulle minska stadens höga arbetslöshet, särskilt bland utomeuropeiskt födda. Men så har det inte blivit. Lager och logistik söker anställda, men arbetslösheten är fortfarande en av de högsta i landet. Det är en så kallad mismatch på arbetsmarknaden, säger Erik Karlsson på Arbetsförmedlingen med ansvar för rekryteringsfrågor.
I Eskilstuna framförallt så växer ju logistikbranschen som en stor faktor. Men vi ser bristvara på utbildade operatörer till den. Vi ser en brist på chaufförer som också då jobbar mot logistik som har utbildning.
Och hur ser arbetslösheten ut i Eskilstuna?
Drygt hälften av de inskrivna arbetslösa som är utrikesfödda är långtidsarbetslösa. Och alltså har varit arbetslösa mer än 12 månader.
Arbetsförmedlingens senaste statistik för Eskilstuna visar att 5800 personer är inskrivna som arbetslösa. Av dem är 3400, 60%, födda utanför Europa. Och en majoritet är långtidsarbetslösa. Särskilt män har haft svårt att få jobb. Kvinnorna har fått arbete inom barnomsorgen. Men män som Mustafa som vill köra buss, truck eller lastbil får nej. Jag möter Mustafa och tolken i en av de kala rummen på Arbetsförmedlingen.
Jag heter Mustafa.
Vad arbetade du med i Syrien?
Arbetade i hemland, chaufför, lastbil och buss.
Hur länge har du varit arbetslös i Sverige?
8 år. Jag arbetade inte i Sverige. Inte jobbar här i Sverige. Inte finns jobb här i Sverige. Jag vill jobba. Jag jobbar i bygg.
Om man jobbar, man blir ju pigg liksom i kroppen, man går ut.
Jag studerade 2 år
på SFI.
På SFI. Och inte språkligt.
Och inne i det stora mötesrummet på Arbetsförmedlingen i Eskilstuna fortsätter projektledaren Victoria Lövberg att berätta om de långtidsarbetslösa.
Vi har en väldigt stor del av dem som är arbetssökande idag och inskrivna hos oss på Arbetsförmedlingen som inte har en gymnasieutbildning. De är exempel på de sökande vi har som är långtidsarbetslösa med utom europeisk bakgrund. En hel del är språksvaga eller man har väldigt kort skolgång så man är analfabet. Och sen då har haft väldigt, väldigt svårt att klara av SFI. Och det gör att man har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.
Men varför var det så mycket lättare för arbetskraftsinvandrarna som kom till Eskilstunas industrier på 1970-talet? Det var en helt annan tid, säger Erik Karlsson på Arbetsförmedlingen. Då fanns de manuella jobben kvar, men nu gör de inte det. Och arbetsgivarna, industrin och lagerlokalerna kräver att de anställda själva ska kunna dokumentera i tal och skrift.
Man måste också ha klart för sig, vad är ett enkelt jobb idag? Alltså, enkelt jobb idag kräver att du kan läsa en arbetsbeskrivning. Du ska kunna ta del av den kanske både muntligt och skriftligt. Du ska kunna också utföra arbetsuppgifterna på egen hand. Det är ingen annan som översätter åt dig. Du ska kunna kanske göra en kort sammanfattning av din dag och lämna en rapport till efterkommande skift. Det kräver en hel del grundkunskap i svenska, matte och ibland också engelska i de här grupperna för att kunna tillgodogöra sig vad du ska göra för arbetsuppgift. Det är en del av samhället idag att kunna dokumentera både skriftligt men också då gör man ju det i de här digitala kanalerna. Man skriver ju men du gör det ju på en dator.
Men hur kommer det sig då att så många som chauffören Mustafa är arbetslösa i just Eskilstuna? Det handlar bland annat om att staden haft ett stort flyktingmottagande. Och nu har vi 6 olika bostadsområden som präglas av utanförskap och segregation, säger projektledaren Victoria Lövberg.
Skiftinge, Årby, vi har delvis Nyfors, vi har Roberstorp, vi har Lagersberg och vi har Fröslunda som är våra utsatta områden här i Eskilstuna.
Och Mustafa säger att han har ett giltigt körkort både för lastbil och buss. Men att han ändå får nej av de företag han söker jobb hos.
Jag går till företaget i Sverige.
Företaget?
Ja, ja jag, hon behöver referens och jobbar i Sverige. Inte...
Han har inte jobbat tidigare så han har ingen referens.
Mustafa säger att han tycker det är väldigt svårt att läsa och skriva på svenska. Men han tror att han skulle kunna bli bättre på att prata språket om han fick ha svenska arbetskamrater. För i området där Mustafa bor finns det knappt några med svensk bakgrund kvar. Och med grannar och vänner pratar han nu bara arabiska. Under mina 8 år i Sverige har jag aldrig haft en svensk vän, säger han.
Jag pratar lite i Sverige, inte tillsammans med människor svenska, inte pratar mycket. Ja.
Alltså, vi har inte det samhället som man kan liksom prata med människor, att man kan förstärka sitt språk.
För att han bor i ett område där han inte heller pratar svenska.
Magtir för Sverige.
Det är inte mycket svenskar.
Men dina vänner här i Sverige, de pratar du arabiska med, är det så? Eller har du svenska vänner att öva språket med?
Nej, inte vänner svenska. Alla arabiska. Svårt att prata svenska.
Och Mustafa säger att det är psykologiskt jobbigt att både han och hans fru sitter hemma arbetslösa och lever på försörjningsstöd.
Jag svårt tänka mycket. Jag vill jobba. Och kärikat svedia eller mabshagluna eller maaktir svedit nakoise.
Svenska företag, de anställer inte på grund av språket.
För man skulle ju kunna säga att du fick ju ändå gå 2 år och lära dig svenska. Kunde du inte ha liksom ansträngt dig lite mer så att du kunde svenska, så att du kunde få jobb?
تعلم اكثر لغه مشان تقدر تحصل شغل
دكتور حاله بس بقى نحن كانت ظروفنا الحرب واحد باله مشغول
och så ger Mustafa ytterligare en förklaring. Det var för han och många andra han känner inte lärde sig svenska under de där 2 åren på SFI. Vi tänkte mest på släktingarna som vi lämnat kvar i Syrien, säger han.
Tänka där familj och يعني ما هو فاضي كل هالشيء لحتى يحصر حاله بس باللغه.
Man tänkte på landet och vad som händer där. Liksom man hade inte mer utrymme liksom att kunna lära sig och anstränga sig mer för att kunna språket.
Och Victoria Löberg som arbetar på Arbetsförmedlingen med just den här gruppen säger att det är jättesvårt att matcha ihop arbetsgivarnas höga krav med de arbetslösa som finns i Eskilstuna. Men att hon inte ger upp.
Så man kan vara jätteduktig på att köra buss eller lastbil, men har man inte språket, då är det svårt.
Men skulle man inte kunna ha en busschaufför som pratar lite dålig svenska men som ändå är duktig på att köra?
Är man något så när i svenska så tror jag att det går, men man måste ändå ha så man klarar en konversation, svara på frågor, kunna det här säkerhetstänket i bussen till exempel. Men det är ju arbetsgivarnas krav.
Katarina Gunnarsson bland långtidsarbetslösa i Eskilstuna för Studio 1.
Studio 1 i P1 var det här alltså. Sommaren är ju på väg. Där kom min röst lite tydligare fram. Vad roligt. Sommaren är ju på väg, sa jag. Semesterledighet och även alkohol. För det är ju så att vi dricker som mest på sommaren, månaden juli. Juli tror jag är den största.
Ja. Men samtidigt så minskar ju alkoholkonsumtionen i Sverige, inte minst bland yngre. Så hur viktigt är själva ruset och njutningen nu för tiden? Är en kall skummande öl en del av den svenska folksjälen eller kanske bara ett sätt att romantisera supandet?
Två skribenter knutna till Svenska Dagbladet är med oss nu. Journalisten Jonathan Lockstall är med oss och Ann Heberlein, också teologie doktor i etik och författare. Bägge två är ni förstås välkomna. Hallå!
Hallå. Tack så mycket. Hej.
Ska vi börja med dig, Jonathan Lockstall? Du skrev i en text här om veckan om alkoholens funktion för att njuta, slappna av, rent av som du skrev, fucka ur och tappa kontrollen. Varför? Varför är det där så viktigt?
Ja, framförallt idag är det så mycket i samhället som handlar om att behålla kontrollen. Alltså vi ska ha appar för att kontrollera vår sömn. Vi ska andas på rätt sätt. Även sånt som meditation verkar handla om att liksom vara med mer och bli mer produktiv på jobbet. Jag tycker att som människa, liksom, en del som inte går att plocka bort från det mänskliga är det oproduktiva njutandet och att släppa på gränserna och se vad som händer tillsammans med andra människor. Och där är alkoholen en del som vi har valt i Sverige som det lagliga rusmedlet. Och vibben jag får lite är att alkoholen ska fasas ut när man lyssnar på myndigheternas nya rekommendationer om att inte dricka mer än 3 enheter vid ett tillfälle till exempel. Jag får lite vibben av att det här är något vi ska lämna bakom oss. Jag vill påminna om att det är något som faktiskt många tycker är väldigt roligt och som ofta funkar ganska bra.
Men om man dröjer vid det där behovet då, att uppgå i extas, skriver du. Vad är det för någonting? Vad är det där? Vad är det för längtan?
Det är ju längtan av att tiden står still liksom. Att man är med en massa människor man tycker om och det händer oväntade saker. Man behöver inte kolla på klockan och för en stund så är man på en väldigt rolig plats.
Och det här tror du håller på att fasas ut på något sätt? Du är rent av orolig för att bli paria på något sätt i samhället. Hur då?
Ja, alltså, jag menar, om folk vill sluta dricka så är det toppen. Det är liksom ohälsosamt också. Men jag är rädd att det kommer ses ner på att man sitter i en park med en öl i handen. Ungefär som det har gjort med cigaretter. Där tar inte jag ställning till om det är rätt eller fel. Men Jag tror att något viktigt går förlorat om vi bara pratar om de negativa effekterna av alkohol.
Något viktigt går förlorat, säger du. Ann Heberlein, du uppmanar då i ett svar att vi måste sluta romantisera alkohol, skriver du. Varför då?
Mm. Alltså jag tror vi är väldigt många människor som har levt i skuggan av människor som inte kan hantera sitt alkoholintag. Och har man den erfarenheten så är det en väldigt märklig text att läsa där Jonathan uppmanar till att, som han säger här nu också, att samlas tillsammans och tänja på gränserna eller övergå gränserna. Alltså det är precis det som är problemet med alkohol, att människor blir gränslösa, de blir våldsamma, de blir otrevliga, de blir vulgära. Och det är inte så roligt för den som råkar ut för det, så att säga. Det där har vi ju ständiga problem. Det är ju liksom, det är väl någonting som jag tror att de flesta känner till, att alkohol är ju inblandat i väldigt mycket våldsbrott. Alkohol är ofta inblandat i det man kallar partnervåld och så vidare. Jag förstår absolut behovet av extas och känna meningsfullhet och så vidare, men jag menar nog att alkohol är en ganska dålig väg för att nå extas och uppleva att livet är meningsfullt. Jag tycker ärligt talat det är oerhört tragiskt också när jag ser människor som postar bilder på vinflaskor och vinglas och vad det nu är på sociala medier, att egentligen får man koppla av. Så tänker jag liksom, ett sånt torftigt liv du har som behöver dricka alkohol för att känna att du kan koppla av och att du liksom får lov att släppa på kraven. Det kan man ju faktiskt uppnå på andra sätt som inte riskerar att inkräkta på andra människors autonomi, så att säga.
Men vi hör ju här att han är orolig också för en framtid där synen på alkohol är ungefär som den vi har på olagliga droger.
Ja, alltså det skulle vara en god framtid tycker jag, när man ser hur mycket elände som alkohol faktiskt skapar. Alltså prata med barn som har växt upp med alkoholiserade föräldrar. Jag tror att deras liv hade blivit bättre om vi hade haft en mer restriktiv syn på alkohol. Alkohol är ju en drog som man i princip kan ägna sig åt varje dag utan att någon reagerar. Det har jag sett i väldigt många yrkesmässiga sammanhang och jag tycker det är bedrövligt.
Jonathan Loxdal, är inte alkoholens skadliga effekter som det som Ann Heberlein är inne på här? Att det är väl ändå ett faktum att människor far väldigt illa av alkohol, både de som dricker och de som är i omgivningen?
Jag tycker det är jättebra att Ann lyfter att alkohol är en drog, för det är det ju verkligen. Och man liksom ska vara medveten om vad man stoppar i sig och hur mycket. Och det finns absolut rent ruska sammanhang och partnervåld och så vidare, där alkoholen bidrar till något dåligt, absolut. Men jag menar, alkohol är väldigt vanligt att dricka. Många gånger, de flesta gånger jag träffar mina kompisar så sitter vi på en krog och dricker några öl. Och det ser ut som att det är vad de andra på den baren gör också.
Men skulle ni inte kunna få samma utbyte av varandra om ni var utan den där ölen, eller?
Nej, inte riktigt samma tror jag. Det är ju en del i den kultur jag har växt upp i och som kanske är på väg att förändras. Mycket av den här texten handlar om att jag också kanske inte känner igen mig i vad världen är på väg att bli. Men jag tycker att det är trevligare att ses på en öl. Jag var på ett bröllop här i Frankrike där jag just nu, där vi drack massa gott vin som serverades före, under och efter middagen. Och jag tror att det hade varit lite tråkigare utan det.
Ann Heberlein.
Ja, det är mycket möjligt. Alltså, jag är inte liksom på något sätt ute efter att förbjuda alkohol helt, men jag tycker att det finns ett problem med att väldigt många människor faktiskt har ett problematiskt förhållande till alkohol utan att egentligen inse det och utan att ta ansvar för det. Det är för många människor som inte kan hantera alkohol på ett rimligt sätt, tycker jag. Och jag känner inte heller igen mig liksom Jonathans, vad ska vi säga, farhåga att han är utrotningshotad. Jag tycker tvärtom att det är så. Nu är klart, nu är jag är 55 år och umgås med människor som är typ i min ålder. Och där är normen att dricka alkohol väldigt, väldigt stark fortfarande. Är man på en tillställning och väljer att tacka nej till alkohol, då misstänker folk omedelbart att man antingen är nykter alkoholist eller går på tung medicinering eller någonting. Så därför så tar jag ibland ett eller två glas vin för att slippa förklara mig. För jag har inte problem med alkohol. Jag har problem med andras sätt att hantera alkohol. Och det är också så att sitter man nykter i ett sammanhang så tappar man lite tron på mänskligheten. För människor blir rätt outhärliga när de dricker. Inte för att de alltid blir våldsamma eller tafsande eller så, men de blir tramsiga. De säger liksom banala saker som de tycker är djupsinniga. De kommer att plumpa skämt och så vidare.
Och kan det
så
det inte
var en överlevnadsinstinkt.
Ja, men kan det inte få något skönt också att vara i den där gränslösa världen om man inte gör andra illa samtidigt?
Jag har svårt att säga glädjen är det faktiskt.
Ja. Jonathan Loxdal, kommer några argument här till Ann Heberlein?
Jag tycker inte hon ska dricka om hon inte vill. Det låter ju jättejobbigt. Ja. Men alltså, ja, argument. Nej, det tänker jag inte ge. Och jag tycker att det är jättebra att man kan säga till folk, liksom ta ett snack med folk som har alkoholproblem. Det tycker jag ska vara lättare att göra än vad det är. Men så här, alltså det mesta drickandet ser jag som oproblematiskt. Och tycker man att fulla människor är jobbiga, vilket vi säkert är, så ja, då får man undvika dem. Och jag hoppas att det finns andra trevliga sammanhang utan alkohol.
När skulle det bli problematiskt för dig då, om du tittar på hur du dricker?
När skulle det bli problematiskt för mig? Mm. Ja, alltså om jag liksom gång på gång skulle dricka när jag inte har tänkt dricka, så är det liksom ett tecken på att det är ett problem. Och så är det mycket möjligt att ha varit i mitt liv. Nu har jag barn och han är ganska liten, så att det gäller att liksom behålla skärpan och gå upp klockan 6 på morgonen, så det där är inte riktigt ett problem i mitt liv. Mm. Men så, det är absolut något jag håller ögonen på, som jag tycker man ska hålla ögonen på sig själv.
Så hur blir din sommar då? Det är på sommaren vi dricker mest tydligen.
Ja, det är ju några timmar mellan att han har lagt sig och att jag måste lägga, alltså min son då, men att han har lagt sig och att jag måste lägga mig innan. Okay. För att få lite sömn. Så då dricker jag några glas vin, ofta säkert. Oj.
Ja. Tack så mycket, Jonathan Loxdal, journalist, och Ann Heberlein, teologie, doktor och etik, och bägge är skribent på Svenska Dagbladet också.
Ja, och då hinner vi titta in hos Ekot. Vad har ni på gång?
Ja, vi ska bland annat höra hur natten har varit i Los Angeles efter de senaste dagarnas sammandrabbningar där mellan polis och demonstranter.
Mårten Ferlin producerade denna sändning. Helena Groll och Lasse Johansson här i studion i Radiohuset i Stockholm. Och ja, med det,
ja, hej då.
Säger vi hej då och god kväll.
Aktivistbåt på väg till Gaza bordad av israelisk militär. Nu ska den istället till Israel. Stök i natt i Los Angeles efter sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Osäkert vad som händer nu. Och klassiken Tordyven flyger i skymningen som blir tv-serie blir det mot författaren Maria Gripes vilja. Här är Ekot 17:15 med nyheter, kultur och sport. Och vi börjar i Israel, för båten med aktivister ombord, däribland Greta Thunberg som var på väg till Gaza men som bordades av israelisk militär natten till idag, är nu istället på väg att eskorteras till staden Ashdod i Israel. Och där är även vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros, och hon sa så här när jag pratade med henne för en liten stund sedan.
Det är flera journalister från olika utländska medier som finns på plats. Här finns det också representanter för en advokatfirma som väntar på aktivisterna och ska representera dem. Och även fredsaktivister som stödjer Greta Thunberg och hennes vänners aktion. Och så finns det även grupper som är mot demonstranter, kan man säga, som är här för att demonstrera mot Madeleine-fartyget.
Det låter som mycket folk, men hur är stämningen då?
Ja, nu är det lugnt, men tidigare så blossade det upp bråk mellan de israeliska fredsaktivisterna och de grupper som kommer hit för att visa sitt missnöje med Madeleines aktion och ja, som syftar till att bryta blockaden mot Gaza. De menar att blockaden ska fortsätta och även kriget mot Gaza ska fortsätta.
Vet du någonting om när det är tänkt att den här båten Madeleine och aktivisterna ombord ska komma till Ashdod?
Nej, det vet vi inte. Inte ens den här advokatfirman som har anlitats av Freedom Flotilla-koalitionen för att representera aktivisterna vet. Jag är i ständig kontakt med dem och de säger vi vet inte. Vi är i kontakt med den militära åklagarmyndigheten som har utfärdat beslutet att gripa aktivisterna ombord. Men de ger inte oss någon information, berättar de för mig.
Och vad vet vi vad som ska hända med dem när de kommer då?
Ja, försvarsministern Israel Katz har sagt att de ska få se på en film om Hamas-attacken den 7 oktober. Sen så berättar advokaterna att de räknar med att aktivisterna kommer att köras till ett fängelse i Ramla i centrala Israel. Och därifrån så kommer de sen att deporteras var och en till sitt land, utvisas via Ben-Gurions flygplats.
Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och det svenska utrikesdepartementet följer den svenska aktivisten Greta Thunbergs situation på fartyget. Samtidigt betonar utrikesminister Maria Malmer Stenegard att regeringen har avrått från resor till Gaza i 10 års tid och att aktivisterna på fartyget har ett tydligt eget ansvar. Enligt utrikesministern är idag bedömningen att ingen ombord svävar i fara. Nu till Los Angeles i USA där det i flera dagar varit protester mot Donald Trumps tuffare invandringspolitik och migrationsmyndighetens ICEs sätt att hantera den. I flera dagar har polis och demonstranter drabbats samman, något som resulterat i att Donald Trump skickat dit nationalgardet. Och när jag pratade med vår USA-korrespondent Roger Wilson för en stund sedan så berättade han om en orolig natt.
Ja, det var oroligt här i kvarteren runt stadshuset i Los Angeles långt in på natten. Och när jag sitter nu här denna disiga morgonen så ser jag ju resterna från demonstrationerna och från bråken omkring mig. Det är graffiti på väggarna här omkring och en utbränd sopcontainer står här i vägkorsningen. Den drog demonstranterna ut här mitt i vägkorsningen i natt bland annat. Och vi vaknade också upp till bilder från förödelsen igår, bland annat då polisbilar från Highway Patrol som demonstranter kastade stenar på igår under demonstrationen, och som en del av de där bilarna är helt totalt förstörda.
Och vad görs då för att dämpa de här protesterna nu?
Det är fortsatt hög polisnärvaro här nu, men de polisbilar jag ser här omkring, de är inkallade från andra countyn och städer i närheten av Los Angeles. Så hög polisnärvaro, och sen har man också stängt av en del vägar runt de federala byggnaderna här i downtown Los Angeles. Och det är också där runt de federala byggnaderna som de delar av nationalgardet som har kommit hit till Los Angeles med de flesta av de nationalgardets trupperna, de är koncentrerade kring de här federala byggnaderna.
Har det kommit några reaktioner mot det här då?
Ja, alltså en del vanliga Los Angeles-bor här var redan igår uppgivna och trötta på att de här demonstrationerna som ju började fredligt urartade på det här sättet i öppen konfrontation mellan polis och demonstranter. Bland annat var man uppe på motorvägen här och stängde av den från demonstranternas sida under en lång tid på eftermiddagen. Men annars så är det ju här en rikspolitisk fråga också, där till exempel Gavin Newsom, guvernören här i Kalifornien, nu har sagt att han ska stämma Donald Trump för att han kallade hit nationalgardet utan att ha kommit överens med Gavin Newsom om det tidigare. Det varken borgmästaren här i Los Angeles eller guvernören i Kalifornien vill att nationalgardet ska vara på plats här. Man är rädda för att det ska få protesterna att flamma upp och att det ska bli mer bråk på grund av deras närvaro.
Väldigt, väldigt kort till sist, Roger. Det är ju som sagt morgon i Los Angeles nu. Hur ser det ut inför dagen? Är det nya protester på gång?
Vi får se vad som händer, men de avstängda gatorna runt de federala byggnaderna tyder ju på att man eventuellt tror att det kan bli mer bråk kring dem och mer öppen konflikt och protester mot nationalgardets närvaro.
Roger Wilson, vår USA-korrespondent. Här hemma ska privata företag i hemlighet teckna avtal med staten för att kunna försörja landet i krig. Ja, det här föreslår nu utredaren Per Malmberg i en utredning som lämnats över till regeringen idag.
Vi behöver avtal med rätt företag som gör att de levererar det vi behöver. Så det är därför vi pratar om F-avtal.
Kan du ge exempel på vilka branscher och för vilka tjänster sådana här F-avtal kan skrivas?
Transporttjänster, reparationstjänster, livsmedel, sjukvård och telekom.
Ja, samhället är beroende av leveranser och tjänster från privata företag i såväl fred som krig. Och tills för ungefär 25 år sedan var över 10 000 företag klassade som K-företag, alltså krigsviktiga företag, med särskilt ansvar att fortsätta sin produktion i krig. Per Malmberg vill inte ha tillbaka K-företagen. Istället ska F-avtal, alltså försörjningsberedskapsavtal, skrivas med nyckelföretag. Och till skillnad från hur det var med K-företagen ska det hållas hemligt vem som ingår F-avtal.
Den aktör som staten har valt och ska hjälpa oss leverera med varorna och tjänsterna, det är oerhört skyddsvärt. Det här måste vara hemligt.
Ett F-avtal bör kunna göras utanför upphandlingslagen och ha lång avtalstid, menar utredaren. Det kan innehålla krav på att företaget ska ha extra lager av råvara och reservkraft till produktionen. Och enligt Per Malmberg bör staten och företagen dela på merkostnaden.
Där kan man ju tänka sig att offentliga tar den del av kostnaden som inte företaget har direkt nytta av i sin ordinarie verksamhet.
Vinsten för företagen med att delta är att de ökar chansen att överleva krigstider, menar han.
Det är en större då möjlighet, sannolikhet för att företagen kommer fortsätta att fungera.
Reporter här, Henrik Damberg. Strömavbrottet i Mölndal söder om Göteborg är nu över, uppger Mölndal Energi. Omkring 23 000 kunder har varit utan ström efter en brand i ett ställverk. Ingen ska ha skadats i samband med den här händelsen, men den utreds som framkallande av fara för annan. Vad som ligger bakom branden i ställverket i Mölndal är oklart. Relationen mellan de tidigare vännerna Indien och Bangladesh är inte alls lika god längre. Istället har Bangladesh nu närmat sig Kina. Något som drabbar många av invånarna i Bangladesh som inte längre kan få sjukvård i Indien.
Jag har åkt till Indien för att behandla i
många år. Och inte bara jag utan hela min familj. Här i Bangladesh så får inte vi den sjukvård som vi borde få, även om vi betalar. Det säger Mittu Islam, som väntat på en nytt visum sedan augusti förra året. Han och tusentals andra bangladesier har hamnat i kläm när Indien nu beviljar betydligt färre visum. Det beror på att relationen mellan Indien och Bangladesh försämrats i och med att den före premiärministern Sheikh Hasina störtades. Hon stöttades av Indien.
For India, it's very crucial to accept the new reality in Bangladesh, that there has been upheaval which has brought this change.
Det är avgörande att Indien accepterar den nya verkligheten i Bangladesh, att en omvälvning lett till den här förändringen. Det säger Shafkat Munir, analytiker på Bangladesh Institute of Peace and Security Studies i Dhaka. Bangladesh behöver också komma ihåg att landet måste ha en konstruktiv relation till Indien, menar han. Man är trots allt omgivet av indiska delstater som i sin tur delar gräns med Kina. De sämre relationerna har bland annat lett till en handelskonflikt där länderna infört olika restriktioner mot varandra. Samtidigt har Kina aktivt försökt stärka relationen till Bangladesh.
Like we always have said, our chief advisor has said that we want based of relationship with India. But it has to be based on fairness, respect, mutual understanding.
Vi har alltid sagt att vi vill ha en god relation med Indien, men den måste vara rättvis och baserad på respekt och ömsesidig förståelse, säger Shafiqul Alam, talesperson för den tillfälliga regeringen i Bangladesh. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, och Redwan Ahmed, Dhaka.
Tillbaka till Sverige. Idag har Hamnarbetarförbundet lagt en nya varsel om strejk. Samtidigt ska fack och arbetsgivare träffa medlarna igen senare i veckan. Och nu kommenterar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo konflikten.
De har ju fått väldigt tydliga signaler om att det är transportsavtal som är förstahandsavtal och det är det som gäller. Och att man kan inte förhandla sig till något ytterligare genom en medling med medlingsinstitutet.
Hamnarbetarförbundets strejker och Sveriges hamnars lockouter har pågått till och från i olika hamnar sedan 21 maj. Om parterna inte kommer överens så blir det nya punktstrejker i drygt 10 hamnar från och med 18 juni. Facket står kvar vid kraven om bland annat förbättrat skydd för förtroendevalda och begränsad inhyrning av personal. På torsdag förmiddag ska parterna träffa medlarna igen och medlingsinstitutets generaldirektör gör alltså klart att Hamnarbetarförbundet inte kommer kunna få något mer i sitt avtal än vad LO-facket Transport har fått, det konkurrerande facket i hamnarna. Arbetsdomstolen har gett grönt ljus till strejken, men arbetsgivarsidan vill att konflikträtten stramas åt igen. Så här sa Svensk Näringslivs vice vd Mattias Dahl efter ADs beslut.
Vi tycker att man behöver se över lagen.
Hur då menar du? Hur ska den ändras?
Ja, den måste ju hindra den här typen av situationer.
Men Irene Wennemo håller inte med om arbetsgivarnas krav.
Jag tycker det är alldeles för tidigt att säga. Vi får väl se vad som händer när det här rullar på. Men vi har ju en möjlighet att vidta stridsåtgärder som är inskrivet i vår grundlag. Så det är inte så lätt att ändra i det.
Och reporter här var Anders Hjelmin. Det kommer nu varningar om att Kinas exportrestriktioner på sällsynta jordartsmetaller kan orsaka stora problem för bilindustrin. Det kan till exempel göra att det blir brist på magneter, det säger Peter Bryntesson på leverantörsorganisationen FKG.
Att det helt enkelt blir brist och i nuläget har man lite lager och artiklar på ingång, men det är för få som kommer. En del är oroliga i branschen helt enkelt att det kan ta slut och det kommer vi se om 2-3 veckor.
Och vilka effekter skulle det få?
Ja, det har ju naturligtvis stora effekter och vi drar ju paralleller och minns fortfarande halvledarkrisen under pandemiåren och det tar ju stopp. Och det stoppar man produktion så har det enorma påverkningar på ekonomin.
Det finns en nervositet inom bilindustrin för att sällsynta jordartsmetaller ska bli nästa globala kris inom leveranskedjan som orsakar stillastående fabriker. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters och i en intervju med nyhetsbyrån så säger vdn för en tysk magnettillverkare att hela bilindustrin är i full panik och att företaget har översvämmats utav samtal de senaste veckorna där bilföretag letar efter nya sätt att få tag på de viktiga magneterna som är en bristvara på grund av de kinesiska exportreglerna. Den europeiska branschorganisationen Klepa uppger att det är flera fabriker hos leverantörer som redan har stoppats.
Vi får inte de signalerna i Sverige men vi hör också från vissa håll i Europa att det är stopp i produktionen.
Peter Bryntesson på FKG summerar läget som osäkert.
Ja, det är väl det enda man är säker i nuläget. Det är osäkert på allting i stort sett. Och det kan ju hända vad som helst och förutsättningarna ändras dag efter dag i stort sett.
Reporter Viktor Jensen. Mer ekonomi än titt på börserna då. I Stockholm så stängde den idag oförändrat. London har backat med 0,1% och i Frankfurt gick börsen ner 0,5%. I New York har Dow Jones hittills gått ner 0,1% och Nasdaq står på plus 0,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 61 öre och en euro handlas för 10,96. Så till en riktig radioklassiker.
Radioteatern ger Tordyven flyger i skymningen i regi av Kai Pollack.
Alltså där lät 1976 när Maria Gripe och Kai Pollacks radioföljetong Tordyven flyger i skymningen sändes första gången i Sveriges Radio. Men frågan är nu hur författaren Maria Gripe egentligen hade ställt sig till att det nu blir en tv-serie också. Kulturnytts Carmen Dixon som är med oss nu, du vet mer om det här.
Ja, vi fick kontakt med ett långvarigt Gripe-fan genom våra sociala medier. Hon heter Lisa Kviberg. Idag är hon historiker och arkivarie, men 1990 brevväxlade hon med Maria Gripe och frågade då just om den här berättelsen inte skulle filmatiseras.
Jag var ju 13-14 år och läste hennes böcker och skrev på brev till henne. Och bland annat frågade jag då om Tordyven skulle bli film eller tv-serie. Och jag fick ett svar. De berättade att det hade varit aktuellt ett par gånger att lyfta den frågan. Men att hon inte ville det helt enkelt.
Lisa Kviberg säger det, och ni har fått se de här breven. Varför ville inte Maria Gripe då att det skulle filmas?
I den här berättelsen händer det mystiska saker. Den handlar om tre ungdomar som hör mystiska viskningar på ett kassettband. Och så hittar de gamla brev där det står att det ska finnas en egyptisk staty i deras lilla samhälle. Och det där trodde författaren helt enkelt inte skulle funka lika bra i rörlig bild som i radio.
Hon tyckte att det skulle lätt kunna bli en bildjakt på egyptiska statyer när boken egentligen innehåller så mycket annat. Det är ju i stort en ljudupplevelse med de här viskningarna och så.
Vad tänkte du när du fick det svaret?
Jag blev lite besviken. Jag var 13-14 år och ville ha en i alla medier och form.
TV-serien har premiär i juli på SVT och den har gjorts med tillstånd av bland annat Maria Gripes dotter, författaren Camilla Gripe. Vad säger hon?
Ja, vi har varit i kontakt med henne och hon säger att hon inte känner till det här brevet och egentligen inte har vetat hur hennes mamma ställde sig till tanken på en filmatisering. Men att hon personligen ser fram emot att se slutresultatet, alltså själva serien.
Tack Carmen Dixon, Kulturnytt. Nu över till Radiosporten med Per Karl.
Och sporten börjar med en dom.
De två åskådare som gjorde nazihälsningar under en Malmö FF-match tidigare i år döms nu för hets mot folkgrupp. Det var i början av mars när Malmö FF tog emot Västerås SK på hemmaplan i Svenska Kuppen som männen, båda i 20-årsåldern, höjde sina armar i nazihälsningar när Malmö FF gjorde mål. Det hela uppmärksammades inte bara av polisen utan också av flera MFF-supportrar som konfronterade männen som då fick lämna läktaren. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter.
Reporter Sofie Dahlstedt, P4 Malmö. Svenska fotbollförbundet bryter samarbetet med agenten Rune Hauge. Hauge har sålt tv-rättigheter åt fotbollförbundet i nästan 30 år, men nu väljer man att bryta samarbetet med norrmannen. Vem som fortsättningsvis kommer att sälja rättigheter åt Svenska fotbollförbundet, det är inte klart. Detta säger fotbollförbundets nya ordförande Simon Åström i Olof Lunds podcast.
Och vi tackar Radiosporten och Per Karl för den korta sportuppdateringen. Då har det blivit dags för oss att se på väderprognosen för imorgon. Det börjar på flera håll med en del sol, men under dagen sen så tätnar molnen från sydväst och det följs efterhand av regn. I delar av mellersta Norrland fortsatt en hel del sol på dagen, men längst i norr där är det skurar som rör sig norrut. Temperatur imorgon, ja, det är allmänt mellan 10 och 15 grader. Det avslutar Ekos nyheter som producerades av Emil Östman. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
Kärnvapenfrågan runt Kina, det rör på sig.
Är det debatten i Sydkorea som du tänker på då, eller?
Ja, och i Japan.
Ja, och i Kina också, som redan har kärnvapen. Och där är det ju en dramatisk utveckling på gång.
Kinas kärnvapen rapporteras bli allt fler. Frågan är högaktuell i Sydkorea och även på agendan i Japan. Lägg där till Ryssland och Nordkorea. Står vi inför ett kärnvapenrace i Kinas närområde? Och vilka blir konsekvenserna för omvärlden i sådana fall? Det här är radiokorrespondenterna Kina. Jag heter Björn Djurberg. Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Tungt ämne idag, eller?
Ja, kärnvapen är ju kanske med fog de dödligaste vapnen vi har. Så en förändring i hur många kärnvapen som finns och vem som har tillgång till dem blir dramatisk.
Mm. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Du är i Sydkorea där just kärnvapen har varit en valfråga i valet som ju avgjordes nyligen. Varför då?
Jo, men för att en av de två toppkandidaterna till presidentposten har öppnat för att Sydkorea ska skaffa egna kärnvapen. Det är ju en gammal diskussion, men den har ju kommit upp till ytan igen här i landet. Och det beror ju förstås dels på ökat hot från Nordkorea, men också på att det sitter en ny herre i Vita huset, Donald Trump. Och det här världsläget där frågan är liksom, vem kan ens lita på någon just nu?
Och de kinesiska kärnvapnen också.
och de kinesiska kärnvapnen givetvis.
Det finns ju opinionsundersökningar som visar på att en stor majoritet i Sydkorea, Moa, vill ha egna kärnvapen, eller hur?
Ja, undersökning på undersökning visar ju att det är fler än 70% av vanligt folk som stöttar att Sydkorea ska skaffa egna kärnvapen. Och det tyder ju på att det liksom inte bara är ett politiskt läger som har den här åsikten, utan att det är över det politiska spektrat. Frågan har aktualiserats här nu på nytt, och jag märker det när jag pratar med folk, att när jag ställer frågan om det här, att man får liksom en känsla av att det skulle kunna vara något som de hade suttit och liksom diskuterat vid frukostbordet, för de har tankar om det.
Ja, du har ju frågat en del.
Ja, 일단은 저희가 한국은 이제 다 국방의 의무를 지어야 되잖아요. 그래서 군대를 다 다녀온 사람들이기도 하고 저희도. 그래서
ja, det här är en kille som jag träffade senast jag var här tidigare i våras, en kille i 30-årsåldern. Han är förespråkare för att Sydkorea skaffar egna kärnvapen, och han säger i det här klippet att han tror att det skulle göra Sydkorea starkare i förhållande till Nordkorea. Och han var med sin kompis också, som vi inte hör nu, men han var inne på att han var liksom ännu starkare för kärnvapen, men att de inte ska användas då förstås. Men han hade liksom en teori om att om inte bara stora länder utan också mindre länder då, som Sydkorea till exempel, skaffar kärnvapen, så skulle det avskräcka så pass mycket att det skulle minska risken för ett stor krig egentligen. Och sen så har vi en man i 60-årsåldern som jag pratade med när jag var på ett valmöte nyligen.
Hängmugi를 가져야 된다는 생각은 안 하고 있습니다. Hängmugi를 굳이 뭐 우리가 그 핵을 보유할 정도로 뭐 중요하지 않다고 저는 생각하고 있거든요.
확실하게 저는 위협이 될 수 있을 것 같아요. 약간 조금 다른 생각인데 중국이 결론적으로 핵을 가지게 된다라고 하는 건 대만 쪽에
och en kvinna här också som du pratar med. Man hör ju valvakan där i bakgrunden.
Ja, men precis. Och de här två, i och med att de är på den här valvakan som är Demokratiska partiets valvaka, alltså de som är mer partiet som är mer åt vänster så att säga, om mitten, så kan man säga att båda de här två företräder en idé om att man inte ska ha kärnvapen. Men mannen som pratar först, han är verkligen emot det. Och han pratar om att man behöver ha en fredlig dialog och att det bara är farligt med kärnvapen. Och den här kvinnan då, som är i 40-årsåldern, hon ligger lite grann emellan där. Hon säger att om Kina bygger ut sin kärnvapennational, som ju Kina gör nu, så kan det vara ett hot mot Sydkorea. Och hon tänker framförallt på risken för en stor konflikt i regionen som börjar med